När jag var liten så byggde vi flottar och seglade på en liten sjö hemma. Då var jag 12-13 år gammal. Och då fick jag lära mig lite läxor. Så här, man bygger inte en flotta av björk. Det lärde vi oss snart. Och sjunker rätt fort när de tar in vatten. Och men vi hade som segel, förstår ni, hade vi en rullgardin. Vi gjorde en ram så här. Sen tog vi och snodde en rullgardin i källaren. Så drog vi upp och så paddlade vi upp. Vi kunde inte kryssa. Utan vi, när vi drog ner rullgardin då, så kom vi vinden. Och så hade vi liksom paddeln som vi körde ner då. Jag var ung då, 12 år, livet var en lek. Och senare dök ju problemen upp och jag förlorade kontrollen på min egen båt så att säga. Men Jesus dök upp och förde mig in i frälsningens hamn. Och jag blev renoverad i det himmelska varvet. Och nu har jag alltid Jesus med mig i båten, det är härligt. Han lotsar mig genom alla faror. Innan jag hade den här predikan så kom jag att tänka på vrakplundrare fanns det i Bohuslän förr faktiskt. Och de flyttade ju sjömärken och tände falska eldar va? Så att man gick för nära både vågor och ström och så kraschade man då. Så snodde man och de hade ju inte sånt hjärta de här utan de struntade i människor utan de ville ha guldet och allt vad det nu kunde vara. År 1697 utfärdade Sveriges regering stränga straff för den som försökte förvilla sjöfarten i kusten. När jag läste det så tänkte jag på vad Bibeln säger. Vi har ju också varningar för att Bibeln ska försöka, eller Bibeln säger att fienden ska försöka förvilla oss på vår färd. Ta bort bibliska sjömärken som alltid har stått där va? Och tända upp falska eldar och ledljus. Och fienden vill ju inte att du och jag ska nå målet för resan. Och gudarna har i uppenbarelsebokens sista kapitel satt upp ganska tuffa straff för den som tar bort saker ur den här boken. Det gäller ju hela Bibeln då. Alltså den som tar bort eller gör om skriften. Så det ska vi sträva efter, vänner. Om vi ska ha Guds ledning med oss och lotsen ombord så ska vi hålla oss till skriften. Guds ord, det är viktigt. Livet i hamnarna förr, det var ju lite mer fart då. Man har ju lagt ner mycket här i Göteborg. Men då trängdes sjömännen och skulle mönstra på båtar. Och sjömanslivet förledde ofta in i alkoholism och ett omoraliskt liv. Man hade till och med del alltså i lönen, brännvin och sådana grejer. Så det ledde mycket fort in i alkoholmissbruk. Och det var det, det som ledde fram till nöden för det här var som ledde fram till det första betelskeppet i New York Sound. Det var ju att man såg att sjömännen led nöd i sitt brännvin och omoraliska liv. Så man startade alltså betelskeppet då. Och det blev en väckelserörelse. Man tog med det hit till Sverige också, metodisterna va. Och så startar man betelskeppet i Göteborgs hamn. Och där jobbar jag nu bland, man ska inte säga utslagna egentligen. Men ja, människor som har misslyckats. Men de är på väg upp igen. Och då är man alltid nära Guds rike när man har kraschat. Det märker man i alla fall. Det är lätt att evangelisera för sådana människor. Oftast ska jag säga. Jag ska berätta här om en, någon kanske känner den här personen. Han heter Alfons, han var en sjöman. En härlig person som Elvor och jag lärde känna. Ett av Göteborgs sista original nästan. Redan innan något sker så brukar ju Gud samarbeta med förebedjarna. Så på det sättet blev jag frälst. Och kanske blev vi frälsta allihop genom samma sätt. Att Gud manar oss att be för olika människor och så. Det står till och med här att Gud kan ge nåd genom våra förböner. Nu ser vi andra Korinthierbrevet 1:10. Där är Paulus då som säger: ur en sån dödsfara räddar han oss och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen ska rädda oss. När också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss för den nåd som vi har fått. Är det inte härligt va? Att vi ska be för människor. Och då är det ju inte undra på att ni vet, ni som sköter ert liv med Gud och öppnar en helig ande. Rätt vad det är så lägger Gud olika människor på oss va? Och man kan känna, idag fick jag nöd för den här personen och idag fick jag tänka på den här personen och så. Och det är ju en tjänst va? Eller hur? För Gud. Att tjäna Gud i bön, det är många som har fått gjort. Suttit vid sina... Min farmors syster till exempel och satt och nämnde släkten vid namn. Vad hände tjänst för Gud va? Och då ska vi komma ihåg att det här är inte att förakta. Att sitta och be för människor, det är en av de största tjänsterna man kan ha faktiskt inför honom. Den andliga tempeltjänsten, va, är det ju. Alfons, han kom ju till den församling vi arbetade i då i Göteborg då. Han var ju mycket originell och hade den här gamla hedliga, gamla göteborgsdialekten. Alfons, han var sjöman som ung och han kom ganska snabbt in i alkoholberoendet. Han berättade att hans mamma, gamla mamma, jämt bad till Herren för Alfons när han var ute. Så det var mycket nåd utlöst över Alfons liv. Under sin ungdom tänkte han mönstra på en båt. Och det står han med pappren i handen. Och han hör plötsligt en stämma säga till honom, först svagt, Alfons, ta inte båten. Och sen starkare och starkare. Och sista gången säger han, så var det så högt så han hoppade till. Han var tvungen att lämna in pappren och mönstra av. Och det var något man inte gjorde på den här tiden. Man mönstrade aldrig av en båt som mönstrade på. Så han fick en riktig utskällning. Men han blev förvånad. Efter en vecka kom nyheten att den båten som han hade tänkt att ta, den gick under med man och allt. Jag tror det var utanför Polens kust. Så det var väl hans första uppvaknande liksom, att Gud, du är levande, va? Eller hur? Och det här har man kollat upp när han var i Smyrna, närradion. Så kollar man upp det här. Jag kommer inte ihåg vad båtens namn hette, men det är ju lätt att kolla upp. Det stämde på pricken där Alfons sa. Det är häftigt. Alfons alkoholism blir bara värre och värre. Han hade stora skador, lever och så, och läkarna gav upp hoppet. Och han berättade att han ligger på en madrass på golvet och äger bara kläderna på kroppen. Och då kommer han att tänka på mammas Jesus där på golvet. Mammas Jesus, det var givetvis mamma då som var för han. Och han säger så här till Gud. Gud, om mammas Jesus är levande så lovar jag att vittna om honom resten av mitt liv. Och tro mig eller ej, men Alfons får möta Gud där på madrassen. Och sen blev hans liv inte detsamma. Och vi såg honom dagligen komma och han blev så glad när Elvor gjorde traktat. Elvor gjorde en traktat i kyrkan, så delade vi ut. Har ni några traktater, sa han. Ja, det ville han ha, för han ville vittna om sin Jesus. Överallt där han gick på Slottsskogen så vittnade han om Jesus. Jag vet inte hur. Va? Ja, han var spårvagn överallt. Han var frimodig. Tänk att han stod för sin kallelse som han fick där när han ingenting var. Va? Det tog han och så vittnade han ända till han dog om sin mammas Jesus och våran Jesus. Och då ser vi då att välja båt är viktigt också, va? Jag är hellre på en optimistjolle eller en stor Titanic utan Jesus, eller hur? Det är så. Där Jesus är, där är det säkerhet. Där han inte är, det kan någon hälsa hem och säga. Man kommer inte fram till målet. Tänk att kaptenen förringade alla varningar. Det hade redan börjat dyka upp varningar när Titanic gick med full maskin. Och rakt in i ett isberg och började sjunka. Och då slutar orkestern plötsligt att spela världsliga sånger. Kan ni gissa vilken sång man sjöng när man höll på att gå ner? Ja, närmare Gud till dig. Den sjöng man alltså när hela skeppet höll på att gå under. Jag tänker på det i världen. Vi borde allihopa, varje människa nästan börja sjunga närmare Gud till dig. För jag tror tiden är så kort. Det är kort. Och jag vill vara på rätt båt, va? Jag vill vara ödmjuk också i mitt hjärta, va? Det står i Sefania så här. När Herrens dag kommer. Hur ska vi klara oss? Hur ska vi klara oss? Sök ödmjukhet. Sök ödmjukhet. Kan hända, står det. Kommer ni att klara er? Det är viktigt, ödmjukhet. Och den som inget är, va? Alfons på madrassen, va? Eller vi här. Då står det så här i 1 Korinthierbrevet 1:27. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå på skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där på skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inget var till, har Gud utvalt för att göra det till intet, det som är till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Var hämtar nu Paulus det här? För han hade ju inga brev eller någonting i början. Jo, han går till Gamla testamentet, va? Det är där han ser allt. Han går till Jeremia 9:23 bland annat. Hebre som han är. Ska vi se något spännande här? Där står det så här. Här hämtar alltså Paulus sin text till Korinterna. Så säger Herren: den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte berömma sig av sin styrka, och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han är vis, han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. Det är så här att ordet som han använder här, berömma sig av, kommer av en hebreisk rot som betyder to shine. Att lysa av. Att skina av. Ja, inte undra på att Jesus sa till de som följde honom, var hebreiska. De visste precis vad han pratade om. Och så säger han så här: se till att ljuset ni har i er inte mörker. Ormen i lustgården heter Nahash, på hebreiska betyder the shining one. Där har du roten, va? Här har du roten till allt synd. Här har du roten till allt ondska, kommer från honom. Och han vill också få oss att skina. Ordet högmod på grekiska betyder to shine over. Att lysa över andra. Och jag tror att vi kan ha hittat uttydningen av Matteus 25. När det gäller jungfrurna, va? Ovisa jungfrur, och så hade du visa jungfrur. Och man tog ju inte med sig olja i lamporna. Varför det då? Jo, för man sken ju. Är det hebreiska han tänker på, givetvis? Ja, de hade ju ett ljus, fast det var ju mörker. Men det kunde ju inte de veta då. Men sen kommer natten, va? Och så vaknar man. Ja, men det ljuset som vi trodde var ljus, det var ju inget ljus. Nej, det var det inte, nej. Är ni med? Jag tror det här är den rätta uttydningen. Du var mänsklig visdom. Och då står det i Guds ord: jag kommer inte låta någon berömma sig. Någon lysa av något annat än att vi känner Herren. Och hur känner vi Herren? Genom den helige ande. Annars kan vi aldrig känna Herren. Vi måste bli födda på nytt. Inför Röda havet står ju Israels barn i en situation som är hopplös. Vart är vägen? Mose, det finns ingen väg. Och Mose, han ropar till Gud: Gud, vad är detta liksom? Vi kommer inte en meter till. Och då säger Herren: vad står du här och gapar för mig för? Räck ut din stav så gör jag en väg. Tänk att han visste ju Gud redan innan han skapade jorden. Så stor är Gud. Att han skulle vara där, det är ju ingen slump. Det tycker jag är så tröstefullt när vi lär känna Gud. För att då vet han var du är också. Redan när du är där du är, så finns det en väg bakom. Han vet. Han som har skapat dig. Han som leder dig. Han har en väg för dig. Du ska inte vara orolig. Det finns en väg. Jajamän. Och så kommer det en våldsam storm. Eller hur? Och då är det så märkligt att första Korinthierbrevet 10 säger att det här som händer här, det är en bild för oss som har ändens tid in på oss. Alltså allt som händer i Israel är en spegelbild för oss som lever nu, med andra ord. Eller hur? Och då står det där då. Vi ska se vad häftigt det här är, va? Första Korinthierbrevet 10, det står då att: bröder, jag vill att ni ska veta att våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn, ande, va? Och i havet vattnet döpta till Mose. Och vi, säger Jesus då, vi blir döpta i ande och vatten när vi blir födda på nytt. Så här har du Israels barns på nytt födelse, va? Eller hur? Ande och vatten. De går alltså korsets väg i lydnad. Och vad händer då på andra sidan? Jo, ni vet, de börjar sjunga, va? De börjar berömma sig över Herren. Herren är min starkhet. Herren är min lovsång, va? Ser ni det? Det var inte mycket kvar av deras styrka nu, va? Men Herren, han fixar detta, va? Det är så han vill göra i våra liv. Han vill ha tillbedjan för att han är så god. Tillbedjan för att han är så stor och härlig. Född på nytt. Att vara född på nytt är att påverkas av en vind. Eller hur? Ande och vind på hebreiska är samma ord. Vinden blåser vart den vill. Du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer. Eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, säger Jesus. Kan man då styra anden åt vissa håll? Och ibland är det så här att när Gud har använt oss, eller när vi kommer i en händelse, så förstår vi efteråt, det där det måste ju ha varit Gud, säger vi då. Ja, det är ofta. Det är ofta Gud. Men vi fattar det inte förrän efteråt. Som tur är kanske. Förra veckan på Beteskeppet var en sån här händelse där Gud slog mig med häpnad, för att säga. Jag var mitt inne i kvällsandakten som vi var 20:30. Rätt vad det var kommer två muslimer in, mitt under andakten. Och jag blev chockad när jag såg vad jag skulle säga precis när man hade satt sig ner. För jag skulle prata om Abraham. Det är ganska bra att prata om Abraham, för det är ju samma grej, va? Sen skiljer det sig lite, men från skapelsen och till Abraham har vi samma. Ja. Och när jag såg att jag skulle prata om Abraham, så visste jag vad jag skulle säga sen också. För nu skulle jag bevisa att Jesus var Guds son genom skriften. Ja. Herrens ord kom till Abraham i en syn. Han såg honom alltså. Han sa. En person. Frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli oerhört stor. Eller man skulle kunna översätta det här. Jag är din ersättning. Jag är din ersättning. Tänk att ha Jesus som ersättning. Vi förlorar. Du behöver inte liksom räkna sånt som ligger bakom då. Utan han har makt att fylla ditt liv med allt som du behöver. Ja, omedelbart när jag sitter där så kommer ju detta, va. Anden bara inspirerar mig om. Oh, wow! Johannes 1. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Det var knäpptyst. Det var knäpptyst. En kvart senare så sitter ett gäng muslimer, 5-6 stycken, och pratar om detta ute i matsalen. Vad jag hade sagt. Och sen, vad har Mohammed sagt, va? Det blir ju... Vet, anden är densamma som på Paulus tid. Han har makt att bryta ner vilket försvar som helst. Vi behöver kanske inte så mycket nya tekniker, utan vi behöver kanske återvända till källan. Den heliga andes kraft och överbevisning. Det är sann väckelse, det är den vi vill ha. Överbevisning. Det är samma vind som verkade för Israel. Har ni tänkt på det, vad som händer här? Jag sa ju förut att en förebild för den som har ändens tid. Det som händer. Samma vind som hjälpte Israels barn över på andra sidan sänker faraos hus. Ser vi två hus. Faraos hus går under, men Israels hus blir räddad. Pratar inte Matteus 7 om två hus och en stor vind? Eller? Och i första test 5 så kan du läsa så här. För Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vreden. Utan vinna frälsning. Frälsning på hebreiska kommer av en rot som heter Yasha. Det betyder att öppna. Och det var precis vad han gjorde. Han öppnade vägen fram för Israels barn. Profeten Jeremia beskriver en storm komma över jorden i ändens tid. Han skriver så här. Vem har fått tillträde till Herrens råd? I Jeremia 23:18 då, om ni vill vara med här. Så att han kan se och höra Guds ord. Vem har aktat på hans ord och lyssnat till det För Herrens stormvind full av vrede bryter fram en virvlande storm. Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Herrens vrede ska inte vända åter för den har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den avslutande tiden kommer ni att förstå det här. Yttersta tiden, avslutande tiden. Och vi ser, ni Matteus 7 här? Exakt vad Jesus undervisar om. Exakt. Du ser falska profeter och falska lärare som visar på en bred väg. Bred väg, och de bygger ett hus på sand, va? Och det kommer en stor storm. Och det är samma sak som att lamporna slocknar eller huset rasar eller vad du nu vill kalla det för. Det är en bild på världens hus. Det som är byggt på världens styrka och kraft ska alltid ha berömmelse, det vet ni, va? Det vi har byggt, det vi har gjort, det vi som står bakom. Fyrfärgstryck helst. Och sen vårt namn, pastor si eller pastor så. Och så har vi byggt något jättestort verk. Det kommer att smula sönder. Varför det då? Därför att Herren är Herren och han hatar högmod. Och då ska vi se vad vi är här då. När Jesus nu undervisar om det här så tar han med fyra liknelser sen. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: låt oss fara över till andra sidan. Då lämnade folket honom och tog honom, och han var med i båten. Och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: mästare, bryr du inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. Vi ser egentligen två stormar, va? En som är utvändigt, omständigheterna. Men sen rasar en annan storm invändigt i lärjungarna. Känslostormarna. Och Jesus han har makt att stilla båda, som tur är. Vem är han? Ja, hans härlighet var fördold än så länge. Men genom den heliga ande sen så skulle det uppenbaras. Va? Han ska förhärliga mig, sa Jesus om den heliga ande. Han ska förhärliga mig. Och så kommer det fyra mirakler här i Markus 4 och Markus 5. Som visar vilken makt Jesus har. Du har alltså detta med stormen. Han har makt över alla omständigheter. I Markus 5 så kommer han över till en demonbesatt. Va? Han har makt över alla ondskans andemakter. Markus 5 helar han en kvinna från sjukdom. Han har makt över alla sjukdomar. Markus 5 igen, han reser upp en flicka från döden. Han har makt över döden. Och inte bara den fysiska döden så att säga, också över den andliga döden. Han kan föda någon på nytt när han vill också. Jesu liknelser handlar ju egentligen om kungen i riket. Eller hur? Kungen i riket. Och när det står i Guds ord att när ordet avtäcks så får vi se ljus. Det står i psalm 119 och vers 130. Och då är det kungen vi får se, va? Och då kommer sann tillbedjan. För Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och i sanning. Sanning betyder aletheia, avtäckt realitet. Så när vi får se Jesus, när han uppenbarar sig för våra ögon, när vi får se honom i ordet, alltså vara med om det som står skrivet, så blir Herren förhärligad. Det står att de lämnade folkskarorna och gick på kungens befallning. Låt oss följa med, alltså. De följde Jesus. Och vad säger Jesus nu om alla som följer honom? Jo, en som följer honom är ju en lärjunge, till exempel. Han ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus, sa Jesus. Och då har du det där med mörker igen, va? Mörker i Bibeln står ofta som syndens konsekvens. mörker, syndens konsekvens. Det ger en täckelse för våra ögon så vi ser inte de andliga sakerna. Och livets ljus, ja, det är ju när vi får avtäckta ögon, när vi får se Jesus. Va? Det finns många lovsånger om det här. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Då är det här han pratar om. Och då får vi ofta gå igenom saker. Om vi ber så, ge oss Herre öppnade ögon, och då får vi gå igenom saker. Jesus lovar alltså, den som tar sitt kors på och följer honom ska få se och uppleva Herrens härlighet. Och Paulus beskriver det så här. Och Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Men vi alla som är avhöljt ansikte skådar Herrens härlighet. Vi förvandlas till hans avbilder. Ja, vi går från den ena härligheten till den andra. Så som när den Herre verkar som själv är ande. Och det är ju precis samma sak som att säga, den som följer Jesus ska inte vandra i mörker, va? Utan ha ljus. Det är samma sak. Så när vi följer Jesus så är det precis som bitar av fjäll, va? Försvinner från våra ögon. Och vi ser honom allt starkare. Och fylls med olja. Va? Ja, de här som var med honom, de var ju fiskare. Har ni tänkt på den här stormen egentligen, vad det handlar om? De kunde ju den här sjön utantill. Va? De var ganska kaxiga. Det är väl ingen, vi ska ta med Jesus över till andra sidan. Det är ingen konst för oss. Ni vet hur. Sen kommer en storm som de aldrig har varit med om, utan de blir livrädda. Och börjar ropa. Det här var ju vana fiskare, va? Och då undrar man ju, vad vill den här berättelsen säga till oss? Den har alltid ett budskap till oss. Jo, han undervisade faktiskt hela dagen. Så att det här som hände här, det var ju framåt kvällen, va? Och ni vet ju vad han sa, att det här är den viktigaste liknelsen av alla. Det är ju såningsmannen. För förstår ni inte den här, då förstår ni inte resten av liknelserna. Och ni vet det sista liknelsen, det var ju det som bar frukt, så att säga, va? Ja, då ska du få se här då. Har verkligen ordet slagit rot i våra hjärtan? Det visar sig i stormen. Vår egen styrka måste brytas ner och ersättas med hans styrka. Vår egen härlighet måste blekna i jämförelse med hans härlighet. Och då är det nästan som på recept när du blir född på nytt. Du kommer att gå igenom stormen, men var lugn, han är med. Eller hur? Liknelsen om såningsmannen är alltså den viktigaste liknelsen, för det är ungefär vad det handlar om. Vi ska ha rot och bära frukt, och frukten är alltid kärlek då. Lyssna nu vad Jesus säger om det som såddes på stenig mark. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot i sig. Eller olja, va? Det är ungefär samma sak. Han håller ut till en tid, men sen möter han lidande eller förföljelse. Man skulle kunna säga storm, va? Storm. För ordets skull. För ordets skull. Då kommer han genast eller strax på fall. Hur mycket undervisning har Jesus gett oss, dig och mig, som har slagit rot i våra hjärtan? Sitter det bara i huvudet eller har det hamnat några centimeter längre ner i hjärtat också? Det är viktigt att du får göra det i hjärtat. När jag var nyfrälst, då älskar jag att prata med såna här, när man kallar dem för det äldste, ni vet, som har varit gott vandrat med Gud i hela sitt liv. De, och höra deras berättelser. När Gud har varit med genom alla svårigheter. Det imponerar på mig mer än allt annat. Hur Gud är trofast. Att han aldrig sviker trots många gånger djupa svårigheter. Och Nahum, en profet i Bibeln. Han säger till och med att Guds väg går genom storm och oväder. Det står så här. Herren är sen till vrede men stor i kraft. Han låter ingen gå ostraffad. Nej, han förklarar ju oss rättfärdiggjorda också. Det är ju straff egentligen. Vi döms fria. Herren har sin väg i storm och oväder. Hans väg går genom storm och oväder. Och molnen, det tycker jag är gulligt, va? Molnen är dammet under hans fötter. Det kommer en stormig siglats. Det var det Jesus ville visa med den här liknelsen. Men det var inte stormens rytande eller båtens rörelse som väckte Jesus. Det var lärjungarnas rop på hjälp. Och vad sa de då? Jo, de sa så här: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Då vaknar Jesus. Och den som var med i den här båten, han heter ju Petrus. Han var ju lite kaxig också i början innan han fick gå igenom några stormar. Och det är intressant att se vad Petrus skriver då 30 år senare här. Han skriver i första Petrusbrevet 5:7, så skriver han så här: kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. I grundtexten står det samma ord som ni vet. Bryr du dig inte om? Jo, Herren bryr sig verkligen. Jesus bryr sig verkligen. Och nu det här handlar ju inte bara om andliga saker. Det handlar ju om vår ekonomi, va? Vi är tvungna att leva också. Han tar hand om det. Frågan i båten, ja, bryr du dig inte om? Jo, Herren bryr sig. Och i Hebreerbrevet 13:5 så står det så här då: lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: jag ska aldrig lämna dig, jag ska aldrig överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare. Vi ser här i båten hur deras fruktan byts ut mot en annan fruktan som är jättenyttig. Den heter Guds fruktan. Det saknas på många ställen. Megastormen som de fick gå igenom, så gjorde de så fruktansvärt rädda. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni då ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa: vem är han eftersom både vinden och sjön lyder honom? Det är intressant att titta i den grekiska texten här. För nu står det, förut hade de mega fruktan för stormen. Nu står det att de har mega fruktan för Jesus. Vem är han? Vem är denne? Ja. De var livrädda förut, men nu är de livrädda för honom. Mega fruktan står det. Vem är denne? En stor fruktan. Jag gillar Bibeln. Därför att, dels för att den är sann, dels för att den är rolig, dels för att den är otroligt barnslig och samtidigt humoristisk och allvarlig på en gång. Nu ska jag tror nog skratta. Jag skrattade och skrattade och skrattade när jag läste vad som hände sen. Kommer ni ihåg vad de ropade? Vem är denne, va? Vem är han? Nu ska de få svaret från en källa som de inte har räknat alls med. Nu kommer man alltså över på andra sidan och nu får man höra en stort vrål kanske. När han, den demonbesatte, kommer. Ni vet. Jesus, de håller sig nära Jesus, va? Vad är detta? Det är lugn, grabbar, att jag tar hand om det här. Och det som händer nu är så dråpligt, va? De hade förfrågat: vem är han? Så kom de över till den här demonbesatte mannen. De kunde inte ens binda honom med kedjor. Många gånger har han bundit med både fotbojor och kedjor, men han slitit av kedjorna och brytit sönder bojorna. Ingen var stark nog att ropa honom. Ständigt natt och dag höll han till bland gravarna uppe i bergen. Och han ropade och slog sig själv med stenar. Var fruktansvärt. Vilket lidande. När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner inför honom och skrek: vad har jag med dig att göra, Jesus, du Guds son? Vilken proklamation, va? Till och med de onda andarna får bekänna, va, vem han är. Nu är det inte så att de blir frälsta för det, men de vet vem han är, va? De gjorde uppror mot honom en gång. Och nu är de här. Och väntar, ni ska få se, jag fortsätter. Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade ju nyss befallt honom, far ur mannen, det orena ande. Nu frågar han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Då gick en stor svinjord och betade vid berget. De orena andarna bad, skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Och då for andarna ut ur mannen och in i svinen. Och jorden störtade sig ner för branten, ner i sjön. Och de var ungefär 2000 svin. Nu skrek de, vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Ordet som står här är kairos. Det betyder bestämd tid. Bestämd tid betyder kairos. Och vi vet att Gud har bestämt tiden. För det står i Uppenbarelseboken, står det om Satan, att han vet att hans tid är kort. Står det. Och i Uppenbarelseboken 10, vers 67, så står det att det ska blåsa en basun. Va? En sjunde engelsk basun ska ljuda. Bi, bi. Då är tiden inne. Då är Guds rådslut fullbordat, som han har förkunnat genom de heliga profeterna, bland annat Paulus och apostlarna. Nu är tiden inne. Om du tittar på svinen här, så symboliserar de laglösa, tror jag. Ja, för det ska ju bli en, så att säga, Satans brud också. Vilka är det som kommer att hämta oss? Matteus 24:31. Han ska med ett stort basunljud sända ut sina änglar. Sina änglar. Och hämta vilka då? De utvalda från himlens fyra hörn. Det är ju vi. Eller? Ja, vi är den sista basunens ljud. Det är ju vi. För i Efesbrevet talar om vad hans rådslut är. Och de onda andarna här, de är inte på hans sida, va? Nej. Det ska bli ett i himlen och ett på jorden under ett huvud eller en kung. Och det är därför vi går ut med evangeliet om riket, för det handlar om kungen. Och så böjer vi oss ner. Ja, vad bra, då kommer du på den sidan. Böjer du dig inte, så hamnar du på den sidan. Förstår ni? När tiden är kort, att evangeliet måste ut. Människor går förlorade. Vi måste ha den här kraften man hade förr. Vi måste ha. Alltså, vi har internet och vi har hur många sätt som helst. Men kan ni tänka er det, under loppet av några år så drog man ju hela halva Asien med evangeliet. Man hade ju ingenting, man hade fötter med sandaler och kameler och åsnar och allt det här. Man nådde mer människor, startade mer församlingar än vad vi har ens möjlighet att göra. Vad är hemligheten? Den helige ande, va? Som faller på ett offer, ja. Som faller på altaret och berör oss människor. Metodismen var en mycket stark väckelserörelse förr. Det var pingst också. Tills teknik, böcker, mänsklig visdom, name it, tar över. Släck inte anden. Vi måste ta tillbaka elden. Vi har förlorat glöden. Jag pratar lika mycket med mig själv. Jag vet att det är så. Kära Herre, jag ber dig, Herre, att du ska tända elden igen, Jesus. Jag ber att du ska beröra oss här ikväll, Jesus. Jag ber dig, Herre, att du ska ge oss kraft, Jesus, när vi vittnar för människor, att de ska få bli överbevisade, Jesus, om vad som är sant och vad som är rätt, Jesus. Jag ber dig, Herre, att du hjälper oss, Herre, att vinna, ja, inte bara den här stan här, utan hela den här Sverige, hela Sverige, Herre, behöver skakas av din kraft. Vi ber dig, Herre, att tiden åter ska komma, Jesus, när vi ska få se eldar tändas, Jesus. människor komma till tro, Jesus, och bara dras till den församling som lever för dig, Herre. Det har du gjort förr och vi vill se dig igen, Jesus. I Jesu namn. Amen.